Då var det dags för mig att få säga välkommen hit till Centrumkyrkan idag. Den, vad är det för datum idag? 19 i andra. Åsa Axelsson heter jag och jag ska leda gudstjänsten idag. Och vi ska få höra predikan av Frans, vår föreståndare. Vi ska få sånga Malte Johansson.
Jag ska börja med att läsa en del av en text från Svenska kyrkans tankar inför helgen. Jag brukar ju läsa dem och tycker de är väldigt bra. Och det här är förvisso inte helgens tankar, men andra helgers tankar kan ju också vara bra. Den här heter Hoppets och kullerbyttans Gud. Och jag ska läsa en del av den. Vi hade precis kommit ut till landstället som vi delar med min far och mina systrar. Innan jag ens hade satt nyckeln i dörren så hade barnen klättrat in i den begagnade gamla studsmattan. Johan, den äldsta av dem, hade börjat på gymnastik och drömde om att lära sig göra en volt. Det var fuktkyligt i luften. Det kanske skulle bli något mer snöfall, men inget som skulle ligga kvar. Jag bekymrade mig mest om att barnen inte hade jackorna på sig, men lät det vara och gick för att slå på vattnet. Pappa, kom och kolla! Ropade Johan och försökte än en gång att landa på fötterna efter att ha gjort sin kullerbytta. Men inte heller denna gång landade han som han önskade. Vänta, jag ska försöka en gång till, sa han. Koncentrerade sig, gjorde sig beredd. Och innan han hoppade sa han, jag ska ta och be först så kommer det nog att lyckas. Och jag hann naturligtvis svara att bönen inte är en beställning av framgång, utan mer av ett samtal med Gud och att vi många gånger inte alls får som vi vill och ber om. Men han lyssnade inte. Utan han mumlade halvhögt. Snälla Jesus, hjälp mig. Sen tog han sats, snurrade runt i luften och landade för första gången på fötterna. Och vi skrek av glädje båda två. Temat för predikan idag har jag fått av Frans. Det är glöm inte vem Gud är. Och Jesus säger ju, låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Till Guds rike tillhör sådana. Amen säger jag er. Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Barn tar ju allting så naturligt och självklart. Och de krånglar inte till Gud och tro precis som vuxna har en tendens att göra. För när vi växer upp så, ja, då blir det lätt så att vi glömmer de där viktiga egenskaperna. Vi blandar in vuxen logik och hur vi tror att det ska vara istället för att ha kvar det naturliga och självklara. Vi vill lösa och förklara och ordna allting själva. Jag är otroligt bra på att krångla till det för mig själv. Jag har ett enormt kontrollbehov och jag tror att jag måste klara allting själv. Inte för att jag tror att jag gör allting bättre själv, utan för att jag mer tänker att jag inte vill besvära någon. Jag brukar tänka, varför skulle de vilja hjälpa mig? Och jag inkluderar även Gud i det. Varför skulle han vilja hjälpa en sån som mig? Och så försöker jag klara av allting själv. Med väldigt varierat resultat, kan jag säga. Jag glömmer vem Gud är. Jag glömmer vad han vill. Och jag glömmer vad han kan göra i mitt liv. Jag ska berätta, när vi hade församlingsforum här så skulle vi berätta om vad, i grupper om vad Gud hade gjort i våra liv. Och då berättade jag om hur jag och Per blev ihop. Det är ju 100 år sedan. Men still going strong, så det är bra. Och då fick jag verkligen lära mig vad Gud vill och vad Gud gör i mitt liv och det brukar jag tänka på väldigt ofta när jag har en tendens att glömma bort vem Gud är och vad han vill. Det var nämligen så här att vi blev tillsammans. Och dagen efter det liksom hade blivit så här att han och jag, då vaknade jag upp med en ångest, något så fruktansvärt. Och jag tänkte, men vad har jag gjort för någonting nu då? Jag tänkte, det här kommer ju aldrig att bli bra. Det var så här att jag hade varit med om ganska mycket jobbiga saker i mitt liv, så här, riktigt riktigt jobbiga saker som jag inte hade berättat för någon, alltså inte för någon. Och jag tänkte, jag kan ju inte leva ett liv med en människa utan att den vet om det här om mig och mitt liv och vad jag har gått igenom. För han kommer ju märka att jag liksom kämpar med saker. Och hur ska jag lösa det här? Och jag tänkte fram och tillbaka hur jag skulle lösa det själv och hur det skulle gå till. Och kom fram till att nej, men jag fixar inte det. Jag får göra slut på det här. Men så till sist, jag är inte hur envis som helst ändå. Så till sist så kapitulerade jag och sa, okej, Gud. Och jag vet väl att man kanske inte ska sätta Gud på prov, men det var precis vad jag gjorde. Så jag sa till Gud, om det är din vilja att det här ska bli, då måste Per få reda på de här sakerna. Men jag tänker inte tala om det för han. Och det var alltså saker som bara jag visste, och Gud då. Du får göra hur du vill, men jag måste få veta att han vet det här. Men jag tänker inte tala om det för han. Och sen avslutade jag det hela med liksom grädden på moset för mig. Vi hade alltså blivit tillsammans dagen innan. Och då sa jag, och så ska han säga att han älskar mig. Och det var helt emot mina principer. Man säger inte att man älskar någon efter en dag. Det är sjukt, tyckte jag. Men det skulle han göra. Ja. Och då skulle Per komma till mig på kvällen. För han skulle... Jag vet inte hur han skulle förbereda predikan. Det hade ju brunnit i hans hus och allt var. Så han var hemlös och bodde här i kyrkan. Så han skulle komma hem till mig. Och så kom han och jag var ute i köket. Och han höll på att förbereda predikan. Och sen så sa han, men kom in så kan vi prata lite. Och så gjorde vi det. Och så började vi prata. Och efter en timme. Då hade han sagt alla. Men det var otroligt specifika saker. Så hade han berättat allt det här för mig. Att jag vet det här. Det här och det här och det här. Det tog en timme ungefär. Och jag vet inte hur jag reagerade. Jag var helt ställd. Och sen så säger han så här. När han var klar. Han var tyst och så sa han. Ja! Och så en sak till sa han. Jag älskar dig. Och det brukar jag komma tillbaka till. Alltså man har ju sina toppar och dalar i äktenskapen. Det kanske inte ni har, men vi har det. Och då brukar jag komma tillbaka. Men nej, men det kan ju inte vara fel. Det kan verkligen inte vara fel. Gud glömmer oss inte. Hur envisa och dryga vi än må vara. Gud glömmer oss inte. Han glömmer aldrig bort oss. Han glömmer inte vem du är. Han är alltid med. Och det räcker med att ge Gud en suck eller en kort bön. Så finns han där. Även om vi glömmer bort honom ibland, så glömmer han aldrig någonsin bort oss. Herre, tack för att vi får samlas här idag. Tack för att vi får be till dig, Jesus. Tack för att du finns för oss, Jesus. Tack för att du är på vår sida. Och att du aldrig någonsin glömmer oss, Jesus. Jag tackar dig för din storhet och din godhet emot oss, Jesus. Tack för att vi får samlas och fira gudstjänst tillsammans, Jesus, i frihet, Herre. Jag tackar dig för den otroliga förmånen vi har, Jesus. Jag vill be dig för människor som inte har den förmånen, Jesus. Jag ber dig, var med dem också. Hjälp dem, Jesus. Styrk deras tro och var med dem, Jesus. Jag tackar dig för att vi får lägga allting inför dig, Jesus. Stora saker och små saker, Jesus. Tack för att vi får sitta med öppna hjärtan och ta emot det du vill ge oss idag, Jesus. Tack för att du har allt i din hand, Jesus. Amen.
Jättekul att vara här. Frans heter jag. Jobbar som pastor här i församlingen. Och dagens tema kommer vara att glöm inte. Vi kan få upp första bilden här. Så här den. För cirka 2 veckor sedan var jag på en konferens nere i Jönköping. Vi pratade om familjeverksamhet och barnverksamhet. Och det var en sak som fastnade i mig. Och det ordet just glöm inte. Ibland är det så att man kan vara någonstans och det kan vara ett ord som bara poppar upp och det snurrar runt i skallen om igen. Och det kan sitta där tills man får förklaring varför det sitter där. Ibland får man inte det. Det är ungefär om man hör en sång på radion ibland. Vissa sånger fastnar och man vill få bort dem från huvudet. Det finns en film som heter Lego. Lego the Movie. Och min fru tycker inte om den sången som finns där. Så här. Det finns en sång som heter This song's gonna get stuck inside your head. Den här sången kommer fastna i ditt huvud sen om och om igen med lite rytm. Så, här. Hon, så fort jag sätter på den så springer hon därifrån nästan. Så här. Men glöm inte vad Gud är och vad han gjort. I alla fall, när jag skulle förbereda dagens predikan. Jag har ju förmånen som att jobba här att man får förbereda på arbetstid. Det är ju inte alla som har den förmånen. I alla fall så ska jag förbereda på onsdag. Och när jag brukar förbereda brukar jag få någon tanke och sen känna frid i hjärtat och sen börja jobba. Men den här gången fick jag ingen frid. Jag fick jättemånga tankar. Ibland kan det vara så att man får jättemånga olika tankar upp i luften så här hit och dit. Och det fick jag. Och vad ska man göra när man inte får den här friden? Söndagsskolan har ett väldigt fint rum med massa såna här stora madrasser på. Så jag la mig och sov en stund. Och sen väcktes jag av att det ringer någon på telefonen. Och telefonen brukar inte ringas ofta. Men nu ringde den och väckte mig. I alla fall. Och efter det så fick jag en tanke som kunde spinna vidare. Så ibland kan det vara väldigt bra att bara sova en stund på saken. Man måste inte jobba för att få ihop någonting, men ja, men lägg dig och sov och ta en promenad eller och sen tala Gud. Vi kan ta nästa bild. Och det här är en bild från 3 år sedan när vi flyttade hit. Hur många har varit med att flytta någon gång? Ja, det är nog ganska många här. Jag har gjort det kanske 10-20 gånger. Min fru har gjort det kanske 40. Det är en så här en både en rolig sak men också något som inte är så rolig. Det där var son Arthur. Vi lyckas ta en bild där han tyckte det var jätteroligt att flytta, som ni kan se. Men så är det ju när man flyttar. Att det är ju både en längtan vad som ska komma skall och ja, vi måste ju faktiskt packa våra saker och stöka bort våra saker. Vi kan ta nästa bild direkt. När man då ska packa ner saker så kommer frågan, vad ska sparas? Och vad ska jag lämna kvar? Vad åker till PMU? Vad åker till soptippen? Ibland är det bra att göra såna här städningar, att du städar och vad ska jag ha kvar, vad ska jag göra. Men när man flyttar så blir det ganska konkret. Då måste man ju välja. Vad ska jag ha kvar, vad ska jag kasta, vad ska jag lämna bort. Men när man flyttar, speciellt när man flyttar stad, så är det också andra saker man vill tänka på. Vilka relationer kommer jag ha kvar? Vilka personer som jag har varit nära till kommer de fortsätta vara mina nära vänner eller inte? Det är sådana lite jobbigare frågor. Vad kommer konsekvenserna att jag rör på mig vara? Vilka erfarenheter kommer jag ha med mig från det här stället till det nya som jag kan bygga vidare på? Det är sådana jobbiga frågor. Och det handlar lite grann om att släppa taget. Att våga göra det om vissa saker. Även om vissa saker kan vara jättejobbiga. Det står så här i Matteus 11, vers 28-30. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lära mig som ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. För mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Ett välkänt ord. Det handlar om att kom till mig när ni är tyngda bördor. Och som pastor, jag har jobbat med det nu kanske 20 år. Och när man rör sig från ett ställe till annat så bär man ju på människor. Relationer. Man har varit med och sett människor växa. Speciellt också ungdomar och barn. Man bär med sig dem i hjärtat. Och att då få ge vidare dem till någon, det är inte det lättaste. Men jag har lärt mig att det handlar om att inte glömma vem jag tjänar. Det är inte så mycket vad jag gör egentligen. Jag tjänar Gud. Och han är fullt kapabel att hjälpa alla de har haft som jag lämnat vidare. Han är det. Det handlar inte så mycket om mig, det handlar om honom. Så det hjälper mig att ibland måste jag släppa taget på olika saker. Men också, vem släpper jag det till? Vem ger det till? Jag vet att jag kan ge det till hans händer. För han är kapabel. Mycket, mycket mer än jag. Och om man ska ärlig så, ibland har man insett att när en själv stiger åt sidan så kommer något mycket bättre. Jag vet inte om ni har varit med om det ibland. Så här att när man, man får gå ett steg åt sidan så plötsligt kommer det flera stycken som utför ditt arbete med briljans. Och det gäller att man är ödmjuk och säger jättekul. Vi kan ta nästa bild. I dagens samhälle så lever vi i ett informationssamhälle. Det får veta på jättemycket, bara ett knapptryck bort. Vi kan få reda på hur det är up to date i kriget i Ukraina. Vi kan se hur det ser ut i Turkiet. Vi kan höra som nyheterna om vad som händer med våran värld. Och det finns så mycket saker som kommer till oss på olika sätt. Och jag tror också vi har ett ansvar att välja bort vad ligger på mitt ansvar. Vad kan jag bära? Vad jag kan hjälpa till med? Och vad ska jag ge till Gud? För vi kan inte bära på allt. En sak som de yngre kämpar väldigt mycket med är klimatångest. De är rädda för vad som kommer hända i världen. Inom de närmsta åren. Och de bär på det själva. Och får ångest av det. Jättejobbigt. Men en verklighet, det leder i vår värld. Samma sak, det finns en rädsla för krig. Just nu är det lugnt här i Sverige, men rädslan vad som kommer skall, om det kommer någonting, det kan trycka ner oss. Sen finns det också valmöjligheter oändliga. När jag gick skolan så fanns det inte så många val man kunde göra. Det här är 20 år sedan, när man skulle välja till gymnasiet, så fanns det ett handfull man kunde välja. Idag finns det 20-30 stycken val du kan göra. Och de här valen kan du kan planera hela ditt liv från när du går i skolan. Det finns jättemycket valmöjligheter. Och veta vad ska man göra i livet? Det är inte lätt. Men det är också saker som gör att vi kämpar också mycket med men självkänsla. Har jag verkligen det som krävs? Det finns så mycket behov i världen. Vem är jag? Självförtroende. Identitet. Och att det handlar mycket om att vad har Gud lagt på mitt hjärta? För ibland är det så att Gud kan lägga ett område på dig och säga jag ser att du passar speciellt in i det här området. Jag satt dig här på jorden för du får hjälpa till där. Den här tankarna du har, kanske du har fått från Gud. På att göra någonting speciellt med. Exempelvis Turkiet. Som det är jättejobbigt på många ställen där. På grund av jordbävningen. Men Gud ändå får satt vår församling. Vi kan hjälpa till på ett litet sätt. För Gud har lagt det på vår hjärta som församling. Men det kan ju också vara vad han lagt på ditt hjärta. Som kanske Gud har gett speciellt till dig. Och att också fokusera på det. Men andra saker kanske du ska lägga åt sidan. Jag vet om det här Gud, men du får ta det här. Men hjälp mig att fokusera på det du har lagt på mitt hjärta. Och att veta skillnaden är det jobbigaste. Hur vet jag vad som är på mitt hjärta? Som jag ska jobba med? Jag ska bära på? Och vad ska jag inte bära på? Och som jag kanske ska lämna ifrån mig. Så jag tänkte, vi ska gå in om en stund, ska vi gå in lite grann i Bibeln. och prata grann från femte Mosebok. Men först ska vi bara kolla på några vem Gud är. För jag tror vi behöver påminnas om vem man är mitt i allt det här vi står i. Mitt det vi bär på, hela världen, allt vi bär på som individer, som församling. Vi behöver påminnas om vem han är. Så vi kan ta första, nästa bild då. Lite grann. Och en sak, vi vet att Gud är närvarande. Han är inte någon som är långt bort, som lämnar oss i sticket. Den här bibelstället vi läste i Matteus, att kom till mig alla ni som har tyngda bördor, ta på ett mitt ok. Oket var ett sätt att någon annan hängde på, som ett djur bar bördan tillsammans. Och det är så att Gud kan lägga saker på våra hjärtan, men det är aldrig tänkt att vi ska bära det helt själva. Han är med. Han är tillsammans med oss. Det står att jag är med er alla dagar, oavsett vad. Det är aldrig tänkt att vi ska bära någonting helt själva och ta på oss allt, men det är bara jag som bär det här. Men tanken är att han ska vara med. Han vill vara med och hjälpa dig framåt. Och han vill att andra människor också ska hjälpa till. Haka på varandra. Vem har jag som kan hjälpa mig? Våga fråga, kan du hjälpa mig? En av de här tankarna som kom när jag började förbereda var en berättelse ur Gamla testamentet, hur Mose, han skulle föra krig och han stod uppe på en höjd och räckte upp händerna. Och när han räckte upp, höll upp händerna, så gick det bra. Men när han inte orkade länge, när han föll ner, så förlorade israeliterna. Och då hade han ju en person som heter Aaron, som var hans bror, som hjälpte honom hålla upp ena handen. Och sen hade han en annan person som heter Hur, som också höll upp handen. Om man ska forska kring det här Hur, vem var Hur? Det låter lite konstigt bara man säger det. Vem var Hur? Men det man vet egentligen att det var en person som, han finns omskriven bara någon gång i Gamla testamentet. Men han var där just då och hjälpte till. Mose höll upp handen. Och det finns en teori om att det kanske var Miriams man. Typ. Så det var en släkting som lyfte upp. Det vet man inte. Men i alla fall så, ibland är det saker som Gud kan sätta personer i din närhet som kan hjälpa dig. Vissa kanske hela livet som Aaron gjorde med, var tillsammans med honom, det är brorsan. Men ibland kanske kommer en person som kan hjälpa dig just då. Ta vara på de tillfällen. Men glöm inte att Gud är närvarande. Han är inte långt borta. Han förväntar sig inte att vi som församling eller individer ska göra allt själva. Han vill vara med. Han vill leda oss. Han är den som kan bära på oss när det är jobbigt. Nästa bild. Gud är skaparen. Han har skapat oss. Han känner till våra svagheter, våra begränsningar. Han känner till var vi kommer ifrån, våra sammanhang, våra personligheter. Han känner till allt. Det är ju som Åsa säger att med Per att han ska veta det här. Nu visste ju Gud allt det där och kan leda oss. Men det är också något vi kan vila i. De pratar om, jag tror Daniel, i lejongruppen. Så jag tror de skriker som ett lejon, ifall ni undrar. Men han känner till hur det fungerar. Han känner det inifrån ut. Och för mig är det en ganska skön känsla att veta att det finns en person som känner mig bäst av någonsin. Min fru känner mig ganska bra, men inte helt hållet. Men Gud känner mig helt hållet. Jag kan lita på att han vet vad som är bäst för mig. Och han tycker om mig precis som jag är. Man kan ju tvivla ibland på att man är duktig. Man kan ha dålig självförtroende och självkänsla. Någonting vi alla kämpar med i olika mån. men veta att Gud tycker om mig. Och han tror på mig, oavsett vad. Han har skapat mig. Kan nästa bild. Jesus, han är vägen, sanningen och livet. Det är taget från Johannes 14:6. Där det står att han är vägen, sanningen och livet och ingen kommer till Fadern utan genom mig. Och vet att det här är en ståndpunkt som varar genom alla tider. Han är vägen, han är sanningen, han är livet. Oavsett vad alla andra kommer att säga till, men det här är vägen, här är sanningen, så han är den sanningen. Han är vägen framåt. Han är vägen till Gud. Han är den absoluta sanningen som var i alla tider. Och han är livet. Och vi har fått ta del av det här. Och vet att alla ut som inte har fått ta del av det behöver det. Vi måste inte kanske vara perfekta och vältaliga och försöka göra på bästa möjliga sätt att föra människor till honom. Men vårt mål är egentligen att peka på honom. Han är perfekt. Han är vägen. Han kommer alltid vara det. Det handlar inte om mig, det handlar om honom. Och när folk verkligen börjar förstå att han, Jesus, är vägen. Han är ju sanningen. Han är livet jag behöver. Som jag längtat efter inombords. Då kan allt förändras. I vårt samhälle idag så säger man att men, din väg är din väg och min väg är min väg. Men vi vet att Jesus är vägen. Och något vi kan lita på. Vår kyrka är relevant. För vi visar på Jesus. Han är vägen. Vi kan ta nästa bild. Gud är ljus. Johannes 1:5 står så här. Och detta är det budskap vi hört av honom förkunna för er. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Han är ljus mitt i all vår värld som verkar svart och mörkt. Så är Gud ljus. Och han kan fortsätta vara det. Precis som den här fyren som lyser så kommer Gud att vara det. Och är det. Och det finns inget mörker i honom. Bra att veta om det. Att han är det. Och han kommer att lysa. Och i omvärlden idag så verkar allt mörkt. Om man läser tidningen, hör på nyheterna så är det mycket mörkt. Vi behöver påminna oss om att han är ljus. Mitt i allt det här. Och att när folk får se reda på honom att han är, att det är ljus, så kan saker förändras. Och det är samma sak om man tänker om det är ett mörkt rum och så tänder ljuset. Mörker flyr. Så det betyder inte att vi inte lever i en värld som är lite trasig. För vår värld är en trasig plats. Det är en fallen värld. Det finns konsekvenser som våra förfäder har gjort som vi får leva med. Konsekvenser av människor som gjort val i livet som vi får leva med. Men Gud är fortfarande ljus. Mitt i alltihop. Den nästa bild. Gud också världshistoriens Gud. Han är en Gud som ser helheten. Han ser allt. Och han känner till vad som händer. Och för honom är det inte lika kanske jobbigt som vi har idag. Oftast ser vi en situation och det blir jättejobbigt. Men honom är det som han ser så mycket större så blir det inte så jobbigt. Det finns ett ställe i Daniel som pratar om hur Daniel prisar Gud. När kungen har sagt till honom att nu får du berätta mig vad som jag har drömt om. Och så börjar han bara tacka Gud för att Gud visar honom. Och han säger så här i Daniel 2:20-22. Välsignad är Guds namn från evighet till evighet. Visheten och kraften är hans. Han låter år och tider skifta. Han avsätter kungar och tillsätter kungar. Han ger det visa deras vishet och det kloka deras förstånd. Han uppenbarar det som är djupt fördolt. Han vet vad som finns i mörkret. Hos honom bor ljuset. Vi behöver tänka på att historien som vi lever i är också hans historia. Han har koll. Han har kontroll. Vi brukar vilja ha kontroll. Jag brukar vilja ha kontroll ibland vad som händer. Man kan planera och sen blir det, om det inte går som man har planerat, så måste man ta ett andetag och ändra om, kan man säga. Jag vet inte om ni kämpar med samma sak, att man vill ha ändå kontroll i sitt liv lite grann. Men Gud har kontroll. Vi kan lita på honom. Vi behöver inte vara rädda. Vi kan luta oss mot honom och veta att han har kontrollen, även om inte jag har det. Nästa bild. Gud är kärlek. Johannes första bok så skriver han också det, att Gud är kärlek. Som en tack definition. Han är grunden. Han är källan till kärleken. Han är ursprunget. Och någon som tycker om dig vill ju ditt bästa. För mina barn så vill jag ju det bästa för dem, oavsett vad. Det de tror att det bästa kanske inte är det bästa. Våran son, han kämpar mycket med tålamod. Jag vet inte om någon annan gör det här. Vi kan säga till dem, vi ska hjälpa dig, men vänta en liten stund. Så går det 2 sekunder, sen nästa fråga igen. Det kan bli irriterande. Men att lära sig vänta och veta att kanske det jag tycker och tror kanske inte är bäst för mig. Men jag vet att Gud, det han tycker och tror, det är ju bäst för oss. Att lita på det. Och en annan sak som är tillhör det här, att när man älskar någon kan man ju förlåta det man gör som inte är bra. Och det är någonting som Gud är expert på. Han förlåter oss oavsett vad vi gör. Det är ganska stort ändå. Det är inte vi alltid så bra på att göra ibland. När människor gör saker mot oss, sviker oss, förråder oss. Och att förlåta dem, det är ett stort steg. Men för Gud är det bara, men jag förlåter dig. Om du kommer till dem, be om förlåtelse. Vi kan ta nästa bild. Och det stället som vi pratade om tidigare från 5 Mosebok 6:4-9. Och det är någonting som som burit mig de här senaste veckorna. Det är att om man läser 5 Moseboken, så 5 Moseboken är som ett slags avskedsbrev från Mose till sin familj, sitt folk. Ett tal som räcker sig över 30 kapitel, där Mose verkligen får berätta och ge som ett arv till folket. Han vet att han snart kommer att flytta hem, men han vill ge någonting vidare till folket. Och det här är en del av det här han skriver. Så här, hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, med hela din själ, med all din kraft. Dessa ord som jag idag ger dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inpränta dem i dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus, när du går, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken kring din arm. Det ska vara ett kännetecken på din panna. Du ska skriva dem på dina dörrposter och dina stadsportar. Och sen fortsätter Mose att berätta vad Gud har gjort och de här lagarna han har gett till det folket för att de ska må bra. Och jag kan tänka mig att när Mose säger det här, hans hjärta, han vet att glöm inte vad Gud har gjort. Gör allt vad du kan för att påminnas om vad han har betytt för folket. Vad han gjort genom historien, men vad han gör sen också. Glöm inte det här. Han kan säkert se en frustration så här. Han vet att de kommer säkert glömma bort generation efter generation, vilket hände. Men hans längtan, men glöm inte allt gott Gud har gjort. För om du kommer ihåg det här, så hjälper det också att se hur du ska vandra i ditt liv. Och vad han gör sen är att han har gått igenom och berättat om vad som kommer hända om ni ska också glömma. Så välsigna folket. Varje stammar. Och sen får han flytta hem. Det är som hans arv till folket. Hans sista tal. Vilket nästa bild. Vi firar också någonting som är ett liknande. Och det är nattvarden. Som vi kommer göra alldeles strax. Men nattvarden är också någonting som Jesus instiftade. Han hade sitt sista tal med lärjungarna. Han vet att han kommer snart dö. Han vill förbereda dem för någonting. Och han talar om att den helige ande ska komma. Men sen också instiftar han nattvarden. Han säger att varje gång ni träffas och firar nattvard, så gör det här för att minnas mig. Mose sa till dem att lär dina barn, skriv det ta det under din arm, din panna, i ditt hem, när du stiger upp, när du vaknar. Hitta på massa möjliga sätt att komma ihåg. Och Jesus är ganska pedagogisk, likadant. Varje gång ni samlas, ni bröt i brödet, dricker vinet, så gör det här till minna mig. Låt gemenskapen jag har med varandra, ni möts, påminnas om vem jag är, vad jag har gjort. Och det är någonting vi också behöver påminnas om och igen. Vi påminner om vad Gud har gjort, vem man är, men också vad han har gjort för mig personligen. Han har öppnat dörren till Gud. Han har förlåtit mina synder. Jag har en framtid och ett hopp. Han dog för min skull, för att jag ska få en framtid. Låt oss påminnas om det om och om igen. Att det finns ett hopp, en framtid, så mycket, mycket större. Vi kan ta sista bilden. Och att vägen är öppen till Gud. Vi har en väg framåt som inte är mörk, men är ljus. Han vill vandra med oss hela vägen. Det kanske inte kommer alltid gå så här rakt. Men han kommer vara med på vilken väg vi än vandrar. För vi vet att i slutändan så har vi något att förvänta oss. Vi har ett hopp vi kan lita på. Så kom ihåg vem Gud är, vad han har gjort. Mitt i det du står i ditt liv, som församling. Men Gud är stor. Han har inte glömt oss. Han är samma idag och evighet. Han finns här för oss. Låt oss stå fasta på det. Tack Gud för att du är densamma igår, idag och evighet. Tack Gud för att du öppnat vägen till dig, Herre. Genom Jesus. Han dog på korset, Herre. Tack för det, Herre. Och hjälp oss att komma ihåg, mitt i det vi står i, vem du är. Vad du har gjort för oss. Och vem du är som personlighet, karaktär. Det är någonting vi kan stå på och lita på. Oavsett vad omvärlden säger och vad som händer runt omkring oss. Vi kan lita på dig. För du är källan till liv. Du är källan till det vi tror på. Tack Gud för din trofasthet, Herre. Och först och främst, tack för att du inte ger upp. Trots att vi om och om igen glömmer bort vad du har gjort. Att vi vill fokusera på problemen istället för dig, för lösningen. Vi ska gå in och fira nattvarden. Så ni som ska vara med och tjäna kan göra ordning. Så gå upp och ställa oss här. Och så kör vi in i den direkt. Det är också för att påminnas om vad han har gjort. Och nattvarden är ju ett sätt som för oss att påminnas om vem Gud är. Vad han har gjort för oss. Och låt här vara en stund där vi verkligen kommer inför honom. Och ibland är det så att vi också behöver lägga våra bördor inför honom. Att vi lägger av saker vi inte behöver bära på inför honom. Men i natt, då han blev förrådd, tog han ett bröd, bröt det, och sa: det här är min kropp som är utgiven för er. Gör det här till minne av mig. Han dog för våran skull. Han var villig att betala det ultimata priset för att vi skulle komma nära honom. Vi skulle få en framtid. På samma sätt tog han också kalken. Sa: det här är mitt blod som är en symbol för nya förbundet. Gör det här till minne av mig när du dricker det. Så varje gång vi dricker vinet och vi äter brödet, så gör vi det till minne av vad Gud har gjort. Tack Gud för att vi får fira nattvard. Vi får påminnas om din godhet, Herre. Tack för att du dog för våra skull och att vi kan komma nära dig, Herre. Att vägen är öppen. Inte på grund av vem vi är, men vad du är, Herre. Tack för det, Herre. Jag ber att låta den här vara en stund när vi får möta dig här i nattvarden. Att vi får påminnas om hur mycket du tycker om oss, Herre. Hur mycket du vill jag gå och betala priset för vår skull, Herre. Vi kommer göra så att vi kommer ha två stationer som man får gå och ta. Om allt det kommer att spela samtidigt som vi tar nattvarden. Det är förberett. Välkommen.
Och jag tänkte att vi skulle sluta den här gudstjänsten med lite glädje. Och då hämtar vi lite grann uppifrån Hälsingland och Kallöst. Så nu får ni vara med. Ni som kan det här, var gärna med och sjung. Om du känner bördor trycka, sjung halleluja. Är du full av fröjd och lycka, sjung halleluja. Om din väg är brant och svår, vet att den till himlen går. Där du evigt vila får, sjung halleluja. Sjung halleluja. Och det blir bättre och bättre dag för dag. Synes vägen stund om lång, så stäm upp en jubelsång. Sjung, ja, sjung halleluja. Om ditt hjärta glädje rymmer, sjung halleluja. Är det fullt utav bekymmer, sjung halleluja. Om du missmotstånd är hårt, sjung en sång, låt bli och gråt. Då blir det ej alls så svårt, sjung halleluja. Sjung halleluja. Och det blir bättre och bättre dag för dag. Synes vägen stund om lång, så stäm upp en jubelsång. Sjung, ja, sjung halleluja. Ut i både
både mot och med, hon sjung halleluja. Ut i både upp och ned, hon sjung halleluja. Känner du dig kall någon gång, värm då upp dig med en sång. Sången lättar livets gång, sjung halleluja. Sjung halleluja. Och det blir bättre och bättre dag för dag. Synes vägen stund om lång, så stäm upp en jubelsång. Sjung, jag sjung, halleluja. När bakom din rygg det pratas, sjung halleluja. När det skvallras, när det gnatas, sjung halleluja. Och ljugs det på dig någon gång, sjung en halleluja-sång. Rykten dödas bäst med sång, sjung halleluja. Jag sjung halleluja. Det blir bättre och bättre dag för dag. Synes vägen stund om lång, så stäm upp en jubelsång. Sjung, jag sjung halleluja. Om du faller efter vägen, det är ju mänskligt är. Res dig upp till ordet, säger det gudomligt är. Om du faller en gång till, res dig upp, ligg aldrig still. Gud av nåd dig frälsa vill. Sjung halleluja, nu kan vi stå upp. Sjung halleluja. Och det blir bättre och bättre dag för dag. Synes vägen stund om lång, så stäm upp en jubelsång. Sjung, jag sjung halleluja.
Tack för denna härliga gudstjänst. Och nu går vi vidare med sjung halleluja i våra hjärtan. Och det är precis som en del försöker, och jag brukar säga det, det går aldrig att tvätta sig ren i trycksvärta. Kom ihåg det. Som en del politiker försöker att göra. Utan det står ju här, när bakom din rygg det pratas, sjung halleluja. Gud välsigne er allesammans.